Hej, här är Helmi igen. Jag har tidigare berättat hur jag kom till Sverige och hur vår familj så småningom fick både uppehållstillstånd och medborgarskap i landet. Jag nämnde då att vi var 5 personer som kom, föräldrarna med 3 barn. Men i själva verket var vi 4 barn i familjen. Mina 2 äldre systrar, jag själv och lilla systern som hade fötts i Finland. Så vi borde ju ha varit 6 personer som tog sig över Torneälv. Förklaringen kommer, men först lyssnar vi på lite musik. Äldsta syster Lilja kom aldrig med oss till Sverige och hela förklaringen vet jag inte, men något känner jag till. Min far hade 3 systrar och i Ingemarland så hade Lilja alltid betraktats som systrarnas barn. Äldsta fastern Anna hade haft 2 egna barn, men båda hade avlidit under kriget. Fastrarna lät Lilja bo i sin sida av huset och allt mer kom hon att fästa sig vid dem. I Finland placerades familjen på Kemitö, en ö i Åbo skärgård. Där fanns ingen skola, så för att Lilja, som då var 8 år, skulle kunna fortsätta sin skolgång flyttade hon till fastrarna som bodde i Helsingfors. Sen kom då kravet på att alla ingemarländare skulle tillbaka till Sovjetunionen. De 3 fastrarna ville återvända frivilligt. Maken till faster Anna hade under tyskarnas belägring av Leningrad blivit fast inne i stan och hon hade under åren i Finland ingenting hört om honom eller från honom. Och min faster ville återvända i förhoppning om att få veta något om honom. Men min far hade redan påbörjat flykten till Sverige. När fastrarna för de ryska myndigheterna registrerade sig som frivilliga återvändare blev också Lilja registrerad som dotter till äldsta fastern. Kanske skulle det väcka uppmärksamhet hos ryska myndigheterna om man ville återta just den registreringen. Och Lilja ville följa med fastrarna. Min 3 år äldre syster påpekade många gånger under vår barndom att Lilja hade valt bort oss. Så, 9-åriga Lilja återvände till Sovjetunionen med våra fastrar medan vi 3 andra barn fördes över Torneälv in i Sverige. Jag vet inte hur mina föräldrar tänkte när de överlät Lilja i fastrarnas vård. Men jag kommer ihåg att min mor under de första åren när vi alla sov i samma rum kunde gråta om nätterna och pratade om Lilja, och hon förbannade ibland vår far som hade låtit henne följa med fastrarna. Tåget som förde min stora syster och fastrarna tillbaka till Sovjetunionen stannade inte när de närmade sig de ingermanländska byarna. Det fortsatte förbi Leningrad och söderut. I trakten av Novgorod stannade äntligen tåget och man fick stiga av, och det sades att här skulle de bo i framtiden. Men de hann inte bygga upp något ordentligt liv innan de blev beordrade att återge sig av. Man satte dem på ett tåg till Estland, ett land som var ockuperat av Sovjetunionen. Ändå var de glada åt att inte skickas iväg allt för långt från Ingermanland. Och de förstod hyggligt det estniska språket, som ju är besläktat med ingermanländskan. Här blev mina fastrar och min stora syster kvar något år, och Lilja kunde fortsätta sin avbrutna skolgång. Men en dag kom de sovjetiska myndigheterna igen och meddelade att de måste göra sig beredda att lämna Estland. I tåg förde de tillbaka till Sovjetunionen och österut, över Uralbergen och in i Sibirien. Efter många dagars resor fick de stiga av i en liten rysk by, och där lämnades de i princip övergivna. Snälla människor gav dem tak över huvudet. Det var dålig tillgång på mat i hela byn. På tomma åkrar hittade de halvt rutten potatis som de plockade hem och lagade små plättar av. Fastrarna betraktade Lilja som sitt barn och hjälpte henne på alla sätt och vis. Det var alltid hon som var den viktigaste. Hon som först fick ta del av den knappa maten. Vi är gamla och kommer snart att dö, men du ska leva länge, fick hon höra. Men också härifrån tvingades de bort efter något år. Och det blev ännu flera uppbrott innan de fick slå sig till ro på allvar. Efter Stalins död 1953 blev ändå livet lite lättare för ingermanländarna som hade skingrats över hela Sovjetunionen. Lilja och fastrarna fick flytta till staden Petrozavodsk, en stad belägen vid sjön Anjega mellan Leningrad och Vita havet. De upplevde det som att de nästan hade fått komma tillbaka till Ingermanland. Lilja hade gått klart folkskolan och fick i Petrozavodsk möjlighet att utbilda sig till fältskär. I Sovjetunionen innebar yrket en profession som sjuksköterska med vissa befogenheter liknande läkarens, som till exempel receptutskrivning. Livet började ljusna. Under sin utbildning träffade min syster sin blivande man Juzik. De gifte sig så småningom och fick sitt första barn som de gav namnet Sergej. Om hur livet gestaltat sig för mig, mina syskon och föräldrar visste de ingenting. Och lika lite visste vi hur livet hade blivit för dem efter att vi hade skilts åt. Min far började redan det första året i Sverige att skriva brev till vår by, som på ingermanländska heter Sor Reisine. Han skrev återkommande under hela 40-talet och under första hälften av 50-talet, men det kom aldrig något svar. Inte heller lyckades det faster Anna att få något besked om vad som hade hänt med hennes man, som blivit innesvängd i Leningrad under de 900 dagar som tyskarnas belägring av staden var. När Stalin dött och när de fått flytta till Petrozavodsk fick min faster Anna tillåtelse att besöka Ingemarland och vistas i byn under 24 timmar för att leta efter sin make. Hon bodde då hos en släkting som fått bo kvar i byn eftersom hennes avlidne man hade haft en viktig post under kriget. När faster Anna en gång kom till byn under sitt 24 timmars besök fick hon ett brev av sin kvinnliga släkting. Hon i sin tur hade fått brevet av byns brevbärare som hon råkat stöta ihop med och som suckat över att det än en gång hade kommit ett brev till byn med konstiga bokstäver och med en adressat som han inte alls kände till. Han hade tidigare fått flera liknande brev och slängt dem. När faster Annas släkting såg min fars namn som avsändare bad hon att få brevet. Och efter att hon förklarat att hon kände brevskrivaren hade han gett henne det. Min faster tog med sig brevet hem till Petrozavodsk och gav det till min syster som nu efter 11 år fick den första informationen om oss i Sverige. Och några månader senare, när jag öppnade vår postbox hemma i Lindome, låg där ett brev stämplat med ryska bokstäver. Ja, ibland gör livet svängningar som man inte kunnat ana. Genom de här två breven som jag nämnt förändrades livet både för Lilja i Petrozavodsk och för oss i Lindome utanför Göteborg. De blev början till en kontakt som så småningom ledde till att vi också kunde träffas. När jag var 19 år blev jag som första person av mina föräldrar skickad tillbaka för att besöka min syster. Och hon hade då kort innan fått lov att flytta tillbaka till vår hemby. Och med det slutar jag för idag. Tack för att du lyssnat.